Hej och välkomna till 24 brott till jul.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är alltså en julkalender. Vilket betyder att det är ett avsnitt varje dag. Hela december. Från den första ända fram till julafton.
Ja, och varannan dag så kommer Sofia berätta för mig om ett fall.
Och varannan dag kommer Jenny berätta.
Och vi är ju riktiga true crime-nördar. Och därför kommer vi göra djupdyk ner i varje fall.
Och det kommer vara alla möjliga slags brott, så inte bara massmördare eller mord och seriemördare, utan även grejer som kanske inte innehåller mord överhuvudtaget.
Och är det jättehemska fall, då kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men kom ihåg att det här handlar om brott, så att alla avsnitt är hemska på sina egna sätt.
Och vi har valt att använda citat på originalspråk om det är på engelska, för vi tycker att de flesta kanske förstår engelska och man förlorar liksom lite när man översätter. Men ni som inte känner att ni är jättebra på engelska kan vara lugna, för vi kommer också alltid sammanfatta citatet på svenska.
Mm. Och vi har ett Instagramkonto som ni jättegärna får följa. Det heter 24 brott till jul. Och där kommer vi lägga upp bilder som har med alla fall att göra, så att man kan gå in och titta samtidigt som man lyssnar om man vill. Så in och följ.
Yes, men nu är vi så redo för dagens avsnitt. Och idag är det ju du som ska berätta, Jenny.
Jajamensan. Det här tycker jag var ett jättespännande fall och jag ser fram emot att berätta om det för dig.
Ja, jag är ju såklart som alltid är jättenyfiken.
Och jag är lite orolig för att du kommer känna igen det här, så därför så kommer jag inte säga vad det heter.
Mm-hmm.
Utan jag kommer bara hoppa rakt in.
Du, vad spännande.
Är du redo?
Jätte.
Det här handlar om Charles Curtis Morgan, som kallas Chuck. Året är 1977 och då är han 39 år gammal. Han bor i Tucson i Arizona i USA.
Mm.
Och Arizona, det är en av de sydligaste staterna som gränsar till Kalifornien i väster och Mexiko i syd.
Mm.
Charles har en fru som heter Ruth och två döttrar. Och jag vet inte hur gamla de är exakt, men de är tonåren.
Okay.
Charles är en framgångsrik affärsman. Han jobbar som, kan man säga, investerare. Han tar emot folks pengar och så investerar de dem.
Yeah.
Så får han en del av vinsten och de får en del av vinsten. Och det går jättebra, så att de är ganska förmögna. Men det finns också uppgifter som säger att han är ett vittne, eller han kommer vara ett vittne, i ett bedrägerifall där en känd brottsling är åtalad.
Mm.
Men det vet man väldigt lite om. Det är väldigt mycket i det här fallet, ska jag säga, som är lite luddigt.
Mm.
Som är någon typ av rykten som man inte riktigt finns liksom bevis för. Men den här brottslingen i alla fall, som det sägs att han ska vittna mot, är en man som sitter i toppen på ett stort sånt här brottssyndikat.
Mm-hmm.
Så det är ett jättestort fall. Och det ryktas också om Charles att han hjälper maffian att tvätta pengar.
Yeah.
Men han sa själv till sin fru Ruth att jo, men det finns ju sån verksamhet i Arizona, att man tvättar pengar och det finns mycket maffia. Men han var absolut inte inblandad i det.
Nej.
Men samtidigt så sa han så här, att ju mindre du och flickorna vet, desto bättre. Punkt, punkt, punkt.
Eller hur? Det känns lite motsägelsefullt.
Eller hur?
Jag håller inte på med något skumt. Nej, men absolut inte veta vad jag gör.
Det är mycket märkligt. Och ännu märkligare ska det bli.
Mm.
För den 22 mars 1977 på morgonen så satte sig Charles i bilen tillsammans med sina två döttrar.
Mm.
För den här morgonen så hade han lovat att skjutsa dem till skolan.
Mm.
Ibland åkte de bussen. Ibland kunde de gå, för det var ganska nära.
Mm.
Men just den här morgonen sa han att jag skjutsar er. Och det gjorde han. Han lämnade dem.
Mm.
Och sen var han försvunnen. Men 3 dagar senare så kom han tillbaka hem. Och han hade inte blivit polisanmäld. Jag vet inte riktigt varför.
Alltså var då polisanmäld för vad?
Nej, förlåt. Inte polisanmäld, utan alltså hans försvinnande.
Ah, ja, ja.
Hade inte blivit polisanmäld. Jag vet inte vad Ruth gjorde. Hon kanske åkte runt och letade eller ringde släktingar. Han kanske brukade försvinna ibland. Ingen aning.
Okay.
Men han kom i alla fall tillbaka. Efter 3 dagar. Och då var hans fru hemma. Och då såg han ut så här. Han hade bara en sko på sig. Han hade på sig en handklov av plast på ena fotleden. Och hans händer var sammanbundna med ett buntband i plast. Men han hade kommit dit i sin egen bil.
Mm.
Den stod parkerad utanför. Han kunde inte prata. Han hade någonting fel med rösten. men han kunde skriva. Så han skrev på ett papper att han hade blivit kidnappad och torterad. Och de som hade gjort det benämnde han bara som dem. Mm. Han sa liksom inte vilka det var. Och han sa att han hade fått en hallucinogen drog på något sätt penslad på sin strupe. Jag vet inte vad det innebär. Men han sa att om han då skulle råka svälja den här, då skulle han bli galen och dö. Så jag vet inte riktigt. Någonting i halsen trodde han skulle kunna lossna. Åka ner i magen. Ja, väldigt oklart. Men det stod verkligen a drug had been painted on his throat. Mycket märkligt. Men
det låter som att man liksom...
Jag vet inte. Det låter ju på hans förklaringar som att han redan då är lite halvt galen. Men ja, vi får se. Han hade i alla fall kört hem.
Yeah.
Vart han nu hade varit. Och bilen stod utanför huset. Så han bad Ruth att hon skulle köra och parkera bilen någon annanstans.
Mm-hmm.
Så att de inte skulle se att bilen stod utanför huset. Och förstå att han hade liksom tagit sig hem. Och det gjorde hon. Och han sa att anledningen till att han inte berättade vilka de var, det var för att det skulle riskera liksom familjens liv.
Mm.
Och nu kommer ett citat när Ruth berättar om hur det var när Charles kom hem.
I was in bed and the dog started barking. I got up, went to the door and opened it, and there was Chuck. He was missing a shoe and had one plastic handcuff around one ankle and a set around his hands. When he motioned to his throat, and didn't say a word, I asked him, "Can you talk? Can you write?" He shook his head, "Yes," so I went and got a tablet and a pen. He wrote that his throat had been painted with a hallucinogenic drug and that the drug could drive him irrevocably insane or destroy his nervous system and kill him. I wanted to call a doctor and the police, but he was adamant that that would be signing a death warrant for the entire family. He wrote, "They took my treasury identification." That was the first I'd heard of it. Then he told me he had been working for them for about 2 or 3 years. And that was it.
Det vill säga, hon berättade då precis det, att han hade kommit hem, han hade haft en sko, han hade haft en ena foten, en handklo, händerna satt ihop, att han inte kunde prata men han kunde skriva och att han verkar ha varit inblandad i någonting olagligt.
Ja. Yeah.
Så, under veckan som kom så vårdade Ruth Charles så att han skulle liksom komma tillbaka till sitt vanliga jag. Och han hade jättesvårt att äta. Och antingen var det för att han inte vågade liksom äta någonting för att det skulle trycka ner då den här drogen som satt fast i halsen.
Mm.
Det Ruth gjorde i alla fall var att hon tog en sån här pipett. En sån här liten som man kan ta droppar med. Mm. Och matade honom med.
Nämen.
Och jag antar att det då måste vara ett soppa eller någonting.
Eller hur?
Och det måste ju tagit en evighet.
Verkligen.
Och fi honom med liksom en hel portion. Så att han blev mätt. Det gjorde han i alla fall en vecka. Och sen var han liksom, rösten kom tillbaka och han var sig själv. Men att han var sig själv, det var en sanning med modifikation.
Yeah.
Därför att han var sig själv liksom rent fysiskt.
Mm-hmm.
Men han hade blivit helt paranoid. Han drog liksom ner så här rullgardinerna i alla rum. Mm. Han köpte en skottsäker väst. Döttrarna fick inte längre åka själva till och från skolan. Mm. Fick inte åka hem till kompisar. Han åkte och berättade för rektorn att då fick liksom ingen annan än han fick hämta tjejerna i skolan.
Samtidigt, om det nu är så, det målas ju just nu upp att han har varit kidnappad.
Mm.
Och kommit tillbaka efter, alltså varit borta i 3 dagar.
Ja.
Jag köper hans reaktion.
Ja, absolut, jag med. Det gör jag absolut. Det är bara så lite konstiga omständigheter runt det, tycker jag.
Absolut, och det är, ja, absolut. Och jättekonstigt att han, alltså man blir ju ofta kidnappad av en anledning.
Ja. Precis.
Och det var ju ingen som bad om några pengar.
Nej.
Och blir man kidnappad av en anledning så blir man väl också släppt av en anledning.
Precis. Och det är också oklart om man rymde eller om man blev släppt.
Ja.
Det har han inte sagt. Nej, och jag tänker min reaktion, jag hade väl tagit familjen och stuckit. Alltså han är ju faktiskt ändå kvar.
Mm.
Men drar ner rullgardinerna typ.
Mm.
Så. Men det kommer mer.
Förstår.
Men han fortsatte i alla fall att jobba med sina investeringar och det gick 2 månader. Men det var liksom inte lugnare, han gick fortfarande omkring med sin skottsäkra väst och var fortfarande paranoid. Så efter 2 månader, då försvinner han igen och är borta längre. Och när Ruth börjar leta efter honom och ringer runt så ringde de bland annat till Charles pappa, alltså hennes svärfar.
Just det.
Och då berättade Charles pappa att kvällen innan så hade Charles ringt honom.
Mm.
Och sagt att om någonting händer med pappa, då finns det ett brev med liksom en förklaring på allt. Och då ska du ta det brevet och liksom visa för Ruth. Och nu hade han ju försvunnit. Men de hittade inte det här brevet någonstans. De letade
igenom. Det var frustrerande. För ja. Jag tänker så här, när du berättar om det här brevet, jag tänker om jag hade varit Ruth hade jag bara, ge mig brevet,
ja.
Ge det nu, nu.
Och det var ju inte så att han hade ju inte gett brevet till pappa, han hade bara sagt att det finns ett
det
brev.
Det finns ett brev.
Men inte sagt vart heller. Ja, så att där, ja, de hittar inget brev helt enkelt. Men det kom fler ledtrådar. 9 dagar senare så ringde en kvinna till Ruth och berättade att Charles var helt okej. Det var ingen fara med honom. Hon sa inte vart han var, eller om han skulle komma hem. Men hon citerade ett bibelpassage från predikaren 12, vers 1-8.
Mm-hmm.
Och sen la han på luren. Och här kommer den texten.
Men are afraid of a high place and of terrors on the road. Remember him before the silver cord is broken and the golden bowl is crushed. Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it.
Och nu kommer texten från Bibeln på svenska.
Mm-hmm.
Den går så här. När man fruktar för var backe och förskräckelser bor på vägarna. Ja, för silversnöret rycks bort och den gyllene skålen slås sönder. Och stoftet vänder åter till jorden, varifrån det har kommit. Och anden vänder åter till Gud som har givit den.
Jag känner inte riktigt att jag är med på vad hon försöker förmedla.
Inte jag heller. Längst ner under den här som kommer från predikaren så står det någonting om fåfänglighet.
Ja.
Men det säger mig inte någonting ändå. Men ja, hon la på luren och sen så fick Ruth inte veta någonting mer.
Mm.
Men 2 dagar efter att hon hade ringt, hon ringde ju 9 dagar efter försvinnandet, och ytterligare 2 dagar så hittades Charles. Och som du säkert då kan gissa så hittades han död.
Mm.
Han hittades död utanför stan i närheten av öknen på en plats dit det inte så ofta kom folk. Och han hade fortfarande sin skottsäkra väst på sig.
Mm.
Och han hade blivit skjuten i bakhuvudet.
Mm.
Med sin egen 357 Magnum-pistol. Och pistolen låg kvar på platsen bredvid honom. Men det var en massa saker som var konstiga här. I hans bil, som också stod där på platsen, så fanns det en vägbeskrivning till platsen skriven med Charles egen handstil.
Mm-hmm.
Det låg ett par solglasögon,
yeah,
i passagerarsätet som inte var Charles. Men nu kommer det märkliga. I sina kalsonger hade Charles en sönderklippt 2-dollarsedel. Och i källorna så står det verkligen sönderklippt. Men jag antar att polisen på något sätt lyckades klistra ihop den. För att jag kommer berätta ganska mycket om vad som är skrivet på den här sedeln.
Mm.
Känner du igen fallet nu? Kanske?
Nej, jag vet inte.
Nej. Vi får se när jag läser upp. Här kommer alltså en uppräkning av vad som står på sedeln. Och det är mycket.
Det är alltså någon som har skrivit på den?
Ja, med en penna både på framsidan och baksidan.
Yeah.
Jag börjar då med framsidan. 7 spanska namn från A till G. Och jag har inte hittat vilka spanska namn, men det kan ju vara till exempel Armando, Bastian, Sente och så vidare.
Aha, så det är ett namn
på
varje
på B. Okay. Ja, A till G. Den här bibeltexten som citerades nyss fanns med.
Mm.
Och det var liksom rubrikerna, första raden i varje vers.
Mm.
Och så var det pilar från de här kapitlerna till sedens serienummer. Och redan nu känner jag att hur fick det plats?
Mm, verkligen.
Mm, så, men, och den här, jag har kollat på, googlat efter bilder. Och det finns inte så mycket, men det finns en bild på en liten, liten del av sedeln. Där man ser att det är jättetätt skrivet. Och så den kommer ni hitta på Instagram på 24 brott till jul.
Just det.
Så det var framsidan. På baksidan av sedeln så var namnen på de 7 personerna som har skrivit på den amerikanska självständighetsförklaringen.
Mm.
Och då var jag fundersam för att det var inte bara 7 personer, det var ganska många som skrev på.
Mm.
Men det stod i alla fall i källan att det var 7 personer. Deras namn stod uppskrivet.
Okay.
Och jag vet inte vilka 7. Och det sista som fanns kvar på sedeln på baksidan, det var att det var ritat en karta. Och det var en karta över liksom det södra området i Arizona med några vägar. Och så var det 2 städer utsatta. Den ena heter Rubbles Junction och den andra heter Sassabre. Och de är kända för att vara så smugglar, där liksom smugglare åker igenom. Mm. De byter varor i staden och så åker de vidare. Mm. Och den här 2-dollarsedeln har jag ju tagit reda på då hur stor den är. Eftersom jag blir så nyfiken.
Mm.
Den är knappt 7 cm gånger knappt 16 cm. Så att, vad kan det vara? Som en svensk 20-sedel? Kanske lite större?
Större,
ja.
7 cm hög?
Ja, det kanske är ganska stort. Men ändå väldigt mycket text. Särskilt med bibeltexten.
Verkligen. Men det var bara rubrikerna eller liksom
inledande orden? Den inledande meningen i varje vers. Alltså 8 rader blir det då.
Just.
Hur som helst, den hittar de i hans kalsonger.
Älskar också personen som bara, nu ska vi se om vi hittar lite fingeravtryck på det här. De kan ju inte liksom tvätta den eller någonting.
Nej.
Och bara, ja, ge mig plasthandskarna.
Ja, precis.
Pinsetten.
Oh, och just det här att den var sönderriven.
Ja. Eller sönderklippt.
Sönderklippt.
Mm.
Men i alla fall, 2 dagar efter att Charles kropp hade hittats så ringde en anonym kvinna till polisen i Tucson. Hon berättade att hon och Charles, de hade bestämt att de skulle ses på ett hotell bara några timmar innan den tidpunkt som rättsläkaren hade kommit fram till att Charles hade dött.
Mm.
Hon berättade inte varför de skulle träffas. Men det lät inte som att det var någon otrohetsgrej, utan det var någonting annat. Men hon berättade också att det var hon som hade ringt till Ruth och citerat Bibeln.
Mm.
Och det hon berättade i alla fall, det var att han hade haft med sin portfölj och öppnat den och visat för henne, och den hade innehållit flera tusen dollar i kontanter.
Mm.
Och han hade berättat att det fanns ett pris på hans huvud.
Mm.
Att någon liksom ville mörda honom. Eller det var som ett...
Skottpengar.
Precis. Det var ett pris på hans huvud med skottpengar för den som dödade honom helt enkelt. Mm. Och det ville ju inte han. Så han hade liksom samlat ihop lika mycket pengar själv för att köpa sig fri. Och det hade han berättat för henne. Och sen så hade de skilts åt.
Men vem är hon?
Ingen aning. Och hon ringde in anonymt. Hon presenterades inte heller.
Så vi vet inte hur de känner varandra liksom?
Nej, vi vet ingenting. Det enda jag tolkar som det är att det inte var otrohet. Men det vet jag inte heller.
Också, en annan fråga.
Ja.
Har han en sax i bilen?
Nej, inte vad jag hittat i alla fall. Varför?
Jag är ju med att sedeln var sönderklippt.
Nej, det måste ju ha varit gjort innan då.
Ja, jag vet.
Ja, nej,
det var en jättekonstig fråga från min, men jag kunde inte låta bli att ställa
den. Nej, det är inte vad jag har läst.
Hur länge har han haft sedelbitar i kalsongerna?
Ja, man undrar, och är det liksom någon som har lagt den där? Har han själv gömt den där som en ledtråd? Ja. Det här är i alla fall detaljerna vi vet runt mordet. Eller var det ett mord?
Mm.
Efter att polisen hade utrett Charles död så kom de fram till en dödsorsak. Och det var att Charles hade begått självmord. För det känns ju helt rimligt att man skjuter sig själv i bakhuvudet.
Mm.
Och hans familj höll ju inte med om det här. Och det var flera poliser som inte heller höll med och journalister som tyckte att det var mycket märkligt. Men det var ändå det som stod liksom. Att ja, det var ett självmord. En sak jag också läst i en källa som jag inte hittade sen igen, det var att han hade saker skrivna på ryggen.
Mm-hmm.
Och det är också en sak man faktiskt inte klarar av att göra på sig själv.
Om
man
den inte är ju väldigt, knepig om inte annat.
Man måste vara väldigt... Det måste vara du, Sofia. Då kan man göra det. Men jag har inte hittat den källan igen. Men om det var så var ju det också väldigt, väldigt märkligt.
Mm. Det väcker i alla fall vissa frågor.
Minst sagt.
Så att man kanske inte avskriver det som ett självmord bara så där.
Nej. De kunde ju hållit det öppet eller vad man nu gör. Men historien i alla fall är inte slut än.
Nej, det hoppas jag verkligen inte.
Nej. För 3 veckor efter att han hade dött, då kom det 2 män till hans Ruth-hus och knackade på. De presenterade sig som FBI-agenter.
Mm.
För att fallet med Charles död, det var inte alls klart. Det var bara som en dimridå, berättade de.
Mm.
De utredde fortfarande fallet för att det var såklart ett mord. Och det de bad Ruth om, det var att de skulle få liksom göra typ en husrannsakan. Leta igenom hela huset om de kunde hitta några ledtrådar där. Och hon blev ju jätteglad. För att hon visste ju med sig att det här var ett mord.
Mm.
Så att hon sa, såklart, gå igenom huset. Och det gjorde de flera timmar och vände liksom totalt upp och ner på det. Och sen bara sa de tack och gick.
Tack, tack.
Tack, tack. Och de sa inte om de hade hittat någonting heller.
Den är skön, ja.
Verkligen. Men hon var ändå liksom glad att det hände någonting.
Ja, det är förståeligt.
Ja. Men vid ett senare tillfälle, jag vet inte när, så kontaktade en journalist FBI. Det var många journalister som var intresserade av fallet för att det var så märkligt.
Mm.
Och den här mannen skrev en artikel om fallet och ville försöka få ut information från FBI. Just om det här, hade de hittat några ledtrådar i huset eller inte? Men svaret han fick var lite oväntat. För FBI sa så här: vadå? Det har inte varit några agenter i Charles och Ruth Morgans hus.
Mm.
Så, vilka var som var där och letade? Och nu är det nog dags att jag avslöjar att det här är den typen av fall som jag är känd bland mina kollegor och uppdragsgivare för att avsky. Det vill säga,
ja,
olösta fall. Men, alltså, jag kunde inte motstå det här fallet, för det är helt fantastiskt.
Det är jättebra.
Och så därför, det är olöst, men såklart finns det teorier.
Jag älskar teorier.
Vad bra, för här kommer teori nummer ett. Charles dödades eftersom han var inblandad i illegal verksamhet.
Ja.
Som jag antydde i början att det fanns rykten. Det var antingen knarksmuggling eller pengatvätt eller både och. Pengatvätt verkade logiskt eftersom han hade mycket pengar liksom i omlopp som han var investerare.
Just.
För under 70-talet hade just staden Tucson blivit ett ställe dit en stor del av maffian hade flyttat. För att de ville ha det här varma vädret i Arizona och de ville ha närheten till Mexiko för smuggling. Och särskilt från New York så kom det maffia och flyttade in i Tucson.
Mm.
Och en av mina källor, de säger att under 70-talet så flyttade 500 maffiamedlemmar just till den stan. Vilket låter väldigt mycket, men ja. Dessutom så stod att lagstiftningen i Arizona, den var luddig på något sätt. Det fanns många kryphål på 70-talet.
Mm-hmm.
Så därför var det ett bra, om man åkte fast så kunde man med en bra liksom, advokat kanske komma undan.
Okay.
Lättare i Arizona än i Kalifornien eller någonting. Så teorin här, det är alltså att Charles mördades av maffian för att han visste för mycket.
Yeah.
Eller så var det så att när han gick för att lämna över de här pengarna till personen som hade satt det här priset på hans huvud, när han skulle köpa sig fri, att han ändå varit skjuten då. Att personen tog pengarna och sköt honom ändå.
Mm.
Sen är det en grävande journalist som man tror höll på just med en artikel om maffian. Han hittades mördad och jag vet inte vilket år.
Mm.
Och det verkar faktiskt som att han hade kommit fram till att Charles hade tvättat pengar på något sätt.
Men är det här efter eller efter
det här
Charles
död? Det här är efter Charles död.
Ja.
Mm. Men jag vet inte när.
Mm.
Men däremot finns det ett dokument från 1973, alltså 4 år innan, som på något sätt bevisar att han har tvättat pengar. Jag vet inte på vilket sätt det bevisas eller hur det ser ut. Men det ska finnas dokument.
Intressant. Och jag bara ser också framför mig, det måste finnas liksom forum på internet som bara diskuterar sönder den här seden i kalsongerna.
Och det gör
kalsongseden.
Eller hur? Och jag har varit inne på Reddit som är så här typiskt.
Såklart.
Och det finns ju alltså tråd efter tråd efter tråd.
Självklart.
Ja, och vad fastnar så lätt.
Finns det något på typ svenska Flashback?
Jag har inte tittat. Det
jag
kanske
kollar.
Jag ska göra det nu.
Jag hittar inget.
Mm.
Men för när jag söker på Charles Morgan, ja, då får jag träffar på mordet på Olof Palme. Tråden om mordet på Olof Palme.
Nej, oh gud. Det kan säkert finnas att han var inblandad i så mycket.
Fast jag undrar om det kan ju vara en annan Charles Morgan.
Ja, det finns också en Charles Morgan.
Vi frågar Dan Hörning.
Vi frågar Dan Hörning. Det finns också en känd Charles Morgan från typ 1800-talet som var någon...
Åh, så när man, det var svårt att researcha.
Det var det. Han var typ vicepresident eller någonting sånt. Men nu kommer jag till teori nummer två.
Ja.
Det finns bara två teorier, eller två huvudteorier ska jag säga. Och där var det att, för att han hade ju sagt till Ruth att han var någon typ av hemlig agent. Så att här är teorin att han var hemlig agent för regeringen. Han skulle typ infiltrera maffian.
Mm-hmm.
Och de hade kommit liksom på honom.
Mm.
Och därför blev han mördad. Mm. För att han visste för mycket.
Mm.
Så att det är maffia i båda fallen. Men i ena fallet så är han själv skurk. Eller hjälper dem att tvätta pengar. Och i andra fallet så är han då agent.
Just det. Fast jag vill höra mer om teorin att han tog självmord.
Ja, det finns inte så mycket mer om det. Det slutar liksom
alltså inte
där.
För att såhär, jag vill gotta mig i de detaljerna. Nej, utan nej. Jag vill bara säga, hur tänkte ni?
Ja, och jag har liksom, jag har inte hittat något underlag.
Nej.
Varför? För att det verkar som att enda som de har som styrker att, det, att han sköt sig själv, det är att det är hans pistol.
Ja.
Men det kan det ju vara ändå.
Det kan det verkligen vara. Men jag har också hört att i USA, kanske andra länder också, men just USA har jag hört om, att vissa högt uppsatta positioner får man genom att man blir folkvald.
Ja.
Även inom rättsväsendet.
Ja.
Vilket innebär att du, om du vill behålla ditt jobb, så ska du se till att du blir omvald.
Ja.
Och ett sätt att bli omvald när du har en position inom rättsväsendet, det är ju bara, titta, under min period så har vi haft, liksom, har vi klarat upp alla mord.
Ja.
Och därför så liksom tar man lite genvägar och bara, nej, men det här var inget mord. Det var ett självmord. Och sen så kommer det liksom inte in i statistiken över öppna fall, olösta fall.
Nej, jag förstår. Alltså det där är ju fruktansvärt.
Det är fruktansvärt.
Fy 17.
Så ska det inte vara.
Nej.
Och alltså, så är det ju med, i för sig med alla liksom politiska positioner.
Jo,
alltså,
det är det ju.
Där man är självvald, tänker jag säga. Där man är folkvald.
Ja.
Men det blir ju också extra skevt i beroende på vilken politisk position vi pratar om. Ja. Och här blir det ju jättekonstigt just att man får liksom, man blir liksom driven att fuska.
Ja. Ja, verkligen. Och det låter ju lite som att det var så i det här fallet. Men ja, man vet
jag,
inte.
Jag vet inte. Nej, det är därför jag var lite så här, hade de någon tanke?
Nej, och jag vet inte heller.
Nej.
Jag känner bara att hela orimligheten i hur man skjuter sig själv i bakhuvudet. Ja, jag vet inte. Men i alla fall. En journalist som heter Devereaux jobbade med det här fallet och forskade jättemycket från att han dog 1977 fram till kanske 1982 och lade ner jättemycket tid på det. Och en del av de fakta och de teorier som jag har pratat om har kommit från honom, från hans artiklar. En dag i början på 80-talet, jag har inget datum, så sköts en annan journalist till döds. I den staden. Hans kontor låg mitt emot den här Devereaux kontor. Och den här journalisten, han var otroligt lik Devereaux. Och de hade precis samma modell på bil och samma färg.
Stackars, det var liksom en yrkesmördare som inte visste skillnad på höger och vänster.
Han tog fel. Det är i alla fall vad Devereaux själv tror.
Ursäkta, nu skrattar jag. Får man skratta i det här fallet?
Man får skratta i det här fallet.
Nej, men det är bara så här, men så kör du upp här då, och så kommer du till den här korsningen och sen är det liksom byggnaden till höger. Ja. Och så bara, höger, vänster, höger, vänster.
Nej. Och så har han sett ett foto på bilen och ett foto på mannen. Ja. Och just då kommer den här mannen säkert då ut från kontoret och då tänker han, där igen.
Men här kan jag ändå tycka att det här känns troligare än i mitt avsnitt, den där Mary.
Ja.
Alltså
ja,
just i och med att de är på samma plats.
Ja.
De har kontor över gatan för varandra.
Ja.
För där var det ju så här, teorin där var ju också att det var liksom den ena Mary som skulle dö.
Ja.
Och så tog de fel.
Ja.
Och de hade samma namn.
Ja.
Och var lite lika.
Ja.
Men de bodde ju på olika, alltså visserligen i samma stad men inte på samma ställe. Så här känns ju den teorin möjlig.
Ja.
De heter inte samma sak men de är lika och befinner sig på samma plats och har likadana bilar. Yes, okej. Okay. Jag köper den liksom troligheten.
För jag håller med, för att i det fallet så var ju det enda liksom som stämde, det var ju namnet, Mary och en viss likhet.
Och de hade ju också lika bilar.
Lika bilar, ja. Men just att det var liksom helt olika adresser och platser.
Mm.
Ja, jag vet inte, jag
håller
med.
Hade de haft samma arbetsplats som i det här visst. Fallet så hade det ju varit mer troligt, ja.
Absolut. Mm. Men i det här fallet så verkar det ju vara ett ja, att Devereux skulle bli utmördad och han gick under jorden efter det här.
Han gjorde det. Vilket Charles skulle ha gjort.
Ja, men han körde på den skottsäkra västen istället. Och det funkar
inte
så bra.
Den täcker inte bakhuvudet.
Nej, den gör ju inte det. Men ja, det här var det olösta fallet. Om mordet på Charles Morgan eller självmordet.
Just det. Jag tänkte, om du inte hade sagt det hade jag bara, eller?
Eller?
Du, vad spännande. Alltså det ringer ju en klocka med väldigt, väldigt, väldigt långt bak i mitt bakhuvud. Alltså det här. Och jag får lite... Det här var på 70-talet, sa du?
1977.
Mm. Och det är också lite andra grejer som händer ju på 70-talet.
Ja.
Som är också såna här mysterier i USA.
Mm.
Så jag har hela den känslan i mig just nu. Jag tänker på de här männen som hittas ute i öknen med konstiga solglasögon.
Ja.
Är inte det också 70-talet?
Ja, det är också 70-talet. Jag kommer inte ihåg vilket år, men...
Men förstår du vad jag menar?
Jag liksom, förstår,
att det är lite liksom liknande så. Du, var intressant. Ja, någonstans så ringer en liten klocka. Men det var som att jag ändå satt på spänn hela tiden för att jag inte visste. Liksom. Men har du någon tanke kring vad du tror?
Alltså, jag är ju helt säker på att det inte är självmord.
Mm.
Det är ungefär den enda tanke jag har.
Mm.
Men det känns ju som att som det fanns någon typ av dokumentation på att han faktiskt har tvättat pengar. Då låter det som någon typ av... Men han visste för mycket... Han vart dödad av maffian eller han försökte lura dem. Någonting sånt. Det är med en gissning.
Eller så är det Ruth som har gjort det.
Vet du vad? Det tänkte jag på. Den teorin fanns liksom inte ens med. Hon verkar inte ha blivit...
För hennes man försvinner och är borta i 3 dagar och hon anmäler honom inte försvunnen.
Nej.
Sen så säger hon att det är agenter som kommer till hennes hus och vänder upp och ner på huset.
Ja.
Men det har vi bara hennes ord på.
Japp. Andra gången så anmälde hon honom. Jag vet inte efter hur många dagar. Den gången när han hittades mördad.
Samtidigt så har vi det där med brevet.
Mm.
Det kanske var att, tänk om vi kunde hitta brevet. Vi säger jag. Men tänk om någon.
Ja.
Jag är alldeles för bekväm här i soffan. Jag inte hitta något brev. Men det jag tänker på är att. För den informationen kommer ju från hans pappa.
Ja.
Tänk om det står i brevet så här. Om det har hänt någonting. Om det har hänt mig någonting så är det min fru.
Ja. Så kan det ju vara.
Big twist. Ja. Alla bara, mafia, aliens.
Nej, för hon verkar liksom inte ens ha blivit förhörd.
Nej.
Det var inte ens aktuellt att titta på henne, verkar det som.
Men om de påstådda agenterna bara var fake, var det någon annan än polisen som gjorde någonting åt det här fallet? Och de kom ju fram till att det var självmord.
Ja.
Så det har ju liksom inte... Men det finns ingen utredning?
Nej, det finns knappt. Det var som att de hade liksom bestämt redan från början nästan att det här är ett självmord.
Mm.
För att det är hans egen pistol och då måste det ju vara det såklart. Så jag tycker som sagt, jag avskyr olösta fall för att jag kan inte sluta tänka på det. Men
är du en av dem?
Jag är en av dem. Så jag kanske kommer lösa det här till slut för att jag kan inte sluta tänka
snälla.
På det.
Snälla.
Då får jag återkomma i något annat avsnitt och berätta lösningen.
Tänk om det blir så här 24 brott till jul 2030.
Ja.
Då sitter du här och bara, jag löste.
Ja.
The $2 bill.
Vi har löst det.
Intressant.
Verkligen.
Jag vill se bilden på sedeln.
Okej, allra först. Mm. Ett foto på honom.
Ja, tack.
Ser du där?
Det här känns som att det är ett foto från innan han blev paranoid. För han ser jättetrevlig ut.
Han ser väldigt trevlig ut. Och jag tycker han ser betydligt äldre ut än 39.
Ja, fast eller? Han är ju knappt gråhårig.
Nej, det är sant. Det är väl så här 1970-talsstilen han har. Eller kanske finansmansstilen. Eller någonting sånt.
Eventuellt, ja. Mm.
Men här nere i sedeln. Det går inte riktigt att utläsa någonting av den.
Här är namnen.
Kan du se vad det står? För det kan inte jag.
Alejandro Bejarano Cajero Duarte Encinas Fuente Gran gradillas, någonting sånt.
Mm.
Där.
Jag tittar, jag har lite svårt att läsa det här.
Jag bara kisar in i telefonen.
Lite dålig syn och ganska slarvig handstil.
Ja, men det är det ju. Men intressant. Okay, ja. Men, och det såg inte överbelarmat ut heller, för jag trodde ju precis som du att sedeln skulle vara helt fullsmockad.
Ja, men de måste ju ha skrivit väldigt, väldigt smått.
Måste de ju ändå.
Och så undrar man, är det här verkligen 7 riktiga personer som på något sätt är inblandade och som råkar ha namn som börjar på A, B, C, D, E och så vidare. Mm.
Men det är också lite därför jag tänker på frugan Ruth.
Mm.
För det känns som så här, nu ska jag bara göra det så sjukt som möjligt så att det ska bli att folk absolut inte tittar på mig utan Nej. Att de tror att det är någonting helt annat.
Ja.
Och bara, jag skriver random grejer på... Du!
Mm.
Visst var det en kvinna som ringde till henne?
Ja.
Ja. Det vet vi inte heller om det hände, va?
Sant, det kan ha varit hon som ringde sen
till
polisen.
Och sen så kanske det var hon som ringde polisen.
Du kan ha löst det här.
Alltså, vi får hitta Ruth.
Du har fått över mig på din sida. Bra teori. Det där är teori nummer 3.
För vad hemskt jag känner mig. Ruth kanske fortfarande lever.
Nej, jag vet inte faktiskt. Men hon kommer ju kanske inte lyssna på 24 brott till jul.
Nej.
Vi vet inte, men
Nej.
Förmodligen inte.
Förmodligen inte.
Nej.
Alltså jag hoppas att många som lyssnar, men hon förstår antagligen inte svenska.
Kanske inte. Men superspännande teori.
Ja.
Ja, för det stämmer ju det du säger, att mycket saker som hon berättar kommer bara från henne. Den enda faktiskt, det är ju det här att han ringde till pappan. Det här med brevet. Det är det enda som någon annan...
Och sen så undrar man det första försvinnandet, vad det var med.
Ja.
Om hon lejde någon då som...
Som förde bort honom. Men...
Och gjorde honom rädd, bara för att... etablera att han var i fara.
Ja. Och att han hade fått några droger ner fastklistrade i halsen. Ja, som sagt, ett mycket märkligt och väldigt spännande fall.
Verkligen. Tack snälla.
Och tack för att du har lyssnat.
Ja, tack för att ni har lyssnat.
Ja. Och imorgon hörs vi igen.
Det gör vi.
Hej då.